Livet kommer alltid innehålla lidande, sägs det. Men idag så ska vi prata om hur du, när krisen är ett faktum, kan dra nytta av den. För vet du, ur krisen kommer utveckling. Och utveckling, det är ju av godo. Välkommen till podden som vill göra ditt liv sjukt mycket bättre. Då är vi här, Malin.
Då är vi här igen.
Ja.
I krisen.
Nej, vi krisar inte så mycket nu, va?
Nej, eller så gör vi det hela tiden.
Hela tiden.
Gud vad vi utvecklas.
Ja.
Ja,
visst.
Eller?
Ja, men vi är väl bortåt 150 år om man ska titta på all erfarenhet.
Verkligen, det känns så.
Ja.
Lite så ibland. Verkligen, ja. Kul att se dig, Anna.
Ja, men detsamma.
Trevligt, trevligt.
Mm. Hur mår du?
Jo, han först. Ja, nej men jag mår bra. Här är det full utveckling på alla plan. Helt slut.
Du är en produktions...
Exakt.
Ja, det är dopamin.
Ja.
Overload.
Ja, det är det verkligen.
Mitt emot mig.
Exakt så. Nej, men det är bra. Det rullar på alla möjliga plan.
Mm.
Det är roligt och ser fram emot vår. Vi fick ju känna lite på det förra veckan.
Mm.
Ja.
Men var tog det här vägen?
Det vet inte jag. Nej.
Djupa suckar.
Exakt så. Men vi hoppas nu på påsken.
Ja, håller vi tummarna.
Nu håller vi tummarna,
ja.
Känner jag.
Men du säger att det är full utveckling. På vilket sätt är det utveckling?
Nej, men som ni kanske vet så har jag ju börjat ett nytt jobb. Och det är ju alltid utveckling med det. Man lär sig en massa nya saker. Och det är ju alltid så där i början att man kanske inte riktigt har full koll. Och sen så lär man sig på vägen. Men nu har jag ju snart varit där 3 månader. Mm. Så att,
gammal i gården.
Ja, men visst är det. Det känns bra. Det känns skönt ändå att ha 3 månader i ryggsäcken nu. Sådär. Jag sover väldigt gott på detta.
Det är väldigt bra.
Ja, det är ett bra tecken. Men det är också att man lär sig väldigt mycket hela tiden. Mm. Så man är så trött.
Ja.
Ja. Så det är väl läget där. Men annars rullar det på. Man är ju glad bara det rullar på. Eller vad säger du?
Ja, vi ska ju vara glada att vi lever, brukar jag säga.
Det också.
Mm. Verkligen.
Mm. Mm. Så är det. Hur har du det?
Vi var ju och tog en lunch, du och jag, för några dagar sedan. Och då frågade du hur det var. Och då sa jag väldigt spontant, och det kom från hjärtat. Mm. Det känns som att jag har kontakt med min hjärna igen.
Just det sa du.
Min man upptäcker också. Du känns mycket lugnare.
Ja.
Och det är nog så. Jag har ju faktiskt aktivt varit ganska bra på att säga nej nu. Som vi pratade om i förra avsnittet. För min egen del. Och det har gjort att jag har kunnat prioritera mer tid för återhämtning.
Mm.
Helt enkelt. Och hjärtat är också lugnare. Så att jag börjar nästan se likhetstecken mellan en hektisk höst och ett stökigt hjärta. Och nu en lite lugnare vår och ett lugnare hjärta. Så jag har hopp om det, kan man väl säga.
Men gud vad skönt att höra.
Mm. Och sen växer mina plantor också jättebra.
Ja, det mår man bra.
Det mår man bra.
Ja.
Jag går och klappar på dem lite sådär som du klappar katten. Klappar jag mina spenatplantor.
Ja. Ja. Ja, härligt.
Snart ska jag rycka upp er med rötterna och äta upp er. Snart får ni inte lera längre.
Nej.
Nej, och sen så har jag ju några roliga grejer sådär, som jag själv uppskattar att ha sådär, i min lilla bucket list. Sådär, eller att med en liten sån burk med aktiviteter som ligger framför mig. Och jag ska ut på en vinresa till Verona i april och det ser jag fram emot jättemycket.
Gud, härligt.
Även om jag redan nu känna mig lite så stressad över att flygresan är så knölig.
Aha.
Jag ska mellanlanda lite här och där. Och,
okay.
Det tar lite tid att ta sig dit. Det finns inga direktflyg och sådär.
Nej.
Men det löser jag ju. Jag tänker att jag får väl helt enkelt bara sitta still där på flygplatsen. Där jag mellanlandar. Det är väl i alla fall ett ganska litet bekymmer i sammanhanget.
Ja, men verkligen.
Och sen sitter vi och planerar en liten roadtrip med vänner i sommar. Som också jag ser fram emot jättemycket.
Mm.
Men det är så stora aktiviteter. Men det har ändå börjat att puttra igång en liksom mer så här konkret planering kring det där.
Semestern börjar ju innan.
Ja,
när man bokar.
Ja,
så
exakt.
Det är ju
Ni sitter väl också och planerar lite framåt här nu?
Ja, nej, men vi...
Det är ju den tiden på året.
Precis så. Nej, men vi har ju blivit bjudna ner till Spanien faktiskt. Mm. Dina hemtrakter.
My hood.
Exakt i sommar, så det ska bli jätteroligt.
Inte till mig dock.
Nej, inte till dig. Nej.
Förlåt, Malin.
En annan vän. En annan vän.
En bättre vän.
Ja, precis. Exakt. Så vi ska åka ner till Johan och hans son som är vår sons bästa kompis.
Mm.
Så de får hänga ihop.
Men
han har hyrt ett hus där nere. Så det ska bli fantastiskt roligt. Jag känner mig otroligt glad och pirrig för det.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Men du, när livet inte är riktigt så happy-clappy som vi har det just för tillfället. När vi befinner oss mitt i kris.
Mm.
När vi inte ser det här ljuset i tunneln. När det liksom är så nattsvart att vi aldrig tror att det kommer att bli bättre. Då befinner vi oss i själva verket i ett tillstånd som faktiskt kan föra något gott med sig.
Mm-hmm.
Nämligen utveckling, och det är ju det vi ska prata om idag.
Ja, men precis.
Jag tänkte först, Malin, att du ska få berätta för våra lyssnare. Vad är egentligen en kris? Hur märks det på oss att vi befinner oss i en kris?
Ja, men precis. Det här är, jag tänkte på det nu, att det här är ju faktiskt någonting man pratar om väldigt mycket nu för tiden. Jag vet inte om du har tänkt på det, eller så här i tidningar och i poddar, så man pratar mycket så här, åh, jag har en kris, eller jag har ett trauma, eller man pratar, det är väldigt mycket så här ord just nu. Vilket är bra, tycker jag, att vi pratar om det, eftersom det ingår ju i att vara människa, att vi får kriser ibland. Tittar man på vad det betyder, om man tittar i sin definition, man slår upp det, nationalencyklopedin. Psykologisk kris, svår situation, reaktion på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande. Svenska Akademins ordbok. Brydsam situation. Är det ett ord du använder mycket?
Nej, men det borde jag. Och vilket jättebra ord. Brydsam.
Brydsam. Det har jag inte använt jättemycket i mitt liv.
Nej.
Det är ett kritiskt stadium. Som är, vilket är avgörande, det avgörande är att vänta, står det. Jag tittar lite så här, 1177 tycker jag om att hämta information.
Ha.
Man vet alltid om så där, det säger jag ofta till våra patienter och klienter, att om de får läxa och undersöka någonting, att titta på sidor som vi vet det finns evidens. 1177, det kan man alltid vara trygg med, att här finns det liksom det senaste, för det uppdateras också hela tiden. Och de beskriver där att vi alla människor, de allra flesta, hamnar någon gång i en kris. Den kan komma plötsligt eller på grund av något som har pågått en längre tid. Goda nyheter, en kris går alltid över, även om det kan ta tid. Och det som det handlar om då är att ditt vanliga sätt att hantera svårigheter inte räcker till. Och då hamnar vi i en kris. Och här kan man också behöva hjälp.
Men är vi ens kapabla att själva avgöra när vi befinner oss i en kris?
Nej, inte alltid och inte till en början. För det första som händer är ju att vi hamnar oftast i en liten chockfas på olika sätt. Nu finns det olika slags kriser så att det ser lite olika ut. Men det är ju verkligen så här hotsystem deluxe. Det här röda hotsystemet som vi pratade om innan i tidigare avsnitt.
Mm.
Att vi hamnar i. Och där är det ju det här fight, flight, freeze, play dead. Vi får avstängd inlärning. Vi kan liksom inte ta till.
Jag lägger mig ner här.
Ja,
så.
Eller så springer jag. Alltså det är det där, vi människor väljer ofta inte vad vi hamnar i heller när vi hamnar i en kris. Utan
vi kan antingen välja att springa eller... Alltså...
Ja, och nästan kroppen väljer åt oss. Liksom, okay. Att vi inte... det blir som...
Det sker per automatik.
Ja, men lite så. Och,
vilka kriser är sådana som de flesta människor upplever någon gång i livet då? Är din bild?
Ja, men det är ju det här när något oväntat händer. Det kan ju vara allt från en olycka, ett sjukdomsbesked, ett brott, att man blir utsatt för någonting, att du förlorar jobbet, separation, att någon i din närhet plötsligt lämnar. Det kan bero på stora personliga motgångar. Som jag sa innan, saker som har påverkat under lång tid. Och som man inte har kunnat påverka. Och det här jag tänker just nu också, det vi hörde på nyheterna senast i morse, det här med ekonomiska problem, arbetslöshet, ensamhet, neddragningar överallt. Och ofta så sätter sig ju sånt här också på kroppen och knoppen. Jag tänker, jag som har jobbat inom försörjningsstöd och socialtjänsten i många år. Det var ju alltid så att man hade väldigt mycket både fysiska och psykiska problem. Mm. För att det här med ekonomiska problem, det sätter sig i kroppen. Det blir en väldigt stor oro. Kriser kan ju också vara förändringar som du har sett fram emot. Men... Och så blev det kanske inte riktigt så som du hade tänkt. Eller att det blev på ett annat sätt som du inte var beredd på. Det här med att få barn till exempel.
Mm.
Jag vet inte om du håller med om det. Att det är ju verkligen en förändring.
Mm.
Sen kan det ju vara... Det kan ju hända saker där som gör att man hamnar i en kris.
Ja,
verkligen.
Men om inte annat så blir det ju livs... alltså det blir ju en ditt liv är ju, det är före och efter,
ja,
på något sätt.
Precis.
Jag hörde också någonting om att det här med att flytta kan uppfattas som en, alltså att kroppen kan uppfatta det, ja, som en kris. Att, och om du dessutom då är med om flera sådana här saker samtidigt, vilket man kanske ofta är i samband med en separation.
Precis.
Då är du också... Då kanske du är nödgad att flytta någonstans, ja, också.
Precis.
Att då kommer det flera kriser,
mm,
på samma gång,
ja,
att hantera.
Och det där är så intressant, att det här med att flytta. Att packa ner alla sina grejer, det ska iväg och så ska det upp och så ska det städas och grejer. Alltså vi människor, för det stämmer ju det du säger,
ja,
att det är en liten kris att flytta.
Ja.
Men ingen ser det som det.
Nej.
Vilket gör att man tänker, det där gör jag.
Ja.
På uppstuds, liksom. Verkligen inte.
Nej, för jag läste att det var ungefär på samma sätt som att förlora en nära släkting. Alltså det kroppsliga, ja, eller det mentala, precis, som händer i kroppen, som vi måste processa på ett eller annat, ja, sätt. Det är ju inte liksom sorgen kanske på samma sätt som när du förlorar en nära anhörig. Men det är någonting som händer i oss som, som ändå påverkar oss.
Mm. Väldigt krävande.
Ja,
aktivitet,
och det här med att föda också barn eller att få liksom att det är någonting som det påverkar ju liksom hela ditt liv.
Mm.
Och det är klart att du kanske inte riktigt någonsin kan förbereda dig på vad det faktiskt innebär,
mm,
förrän du har det lilla knytet på magen.
Mm.
Och du kanske inte ens ska föreställa dig, då ligger du fortfarande kvar på BB, utan, mm, det är ju sen som när du kommer hem i vardagen, mm, och rutiner och sådana saker som, mm, de här kanske riktiga, att det slår ner som en bomb, att,
mm,
nej men kära någon.
Ja, kära någon. Vem är det där?
och du är i min ägo nu. Och, ja, jag ska alltså ta hand om dig nu resten av ditt liv. Typ, ja. Eller mitt liv.
Exakt så.
Ja.
Att det här ändrades väldigt mycket.
Ja.
Och det, en kris kan ju liksom göra... Även om den är positiv också. Liksom, att det är en stor, mm, förändring. Så kan det göra att du upplever att du har tappat din identitet. Och... När vi människor tappar identiteter eller roller av olika anledningar, om vi blir sjuka eller sådär, att det händer så himla mycket i oss människor. Det är ju sådana här prylar som vi arbetsterapeuter jobbar jättemycket med.
Mm.
Roller och identitet och sådana saker. För vi träffar mycket personer som har fått kanske plötsligt eller långsamt ibland också, nu ändras min identitet här.
Ja, men,
och, liksom, och då går man vilse och man känner att man förlorar makten över sitt liv. Liksom, att nu förlorar jag det där så som jag, det jag har byggt upp.
Ja, jag tänker alltså, ett exempel då om från den tillvaron där du ofta hjälper folk, tänker jag att det kanske handlar om att man har förlorat jobbet eller att man har blivit sjuk och inte av den anledningen, mm, kan jobba.
Mm.
Att, jag vet att du frågade mig någon gång så här, vad är du utan ditt jobb?
Mm.
Att vi ofta presenterar oss som så här, men
just det,
bland de första frågorna vi ställer till varandra, mm, nya människor, vad jobbar du med?
Ja.
Och att vi förutsätter att folk jobbar.
Mm.
Det är inte alls säkert att de gör det. De kan vara arbetslösa eller de kan vara sjukskrivna eller,
mm,
förtidspensionär eller vad det nu kan, mm, vara. För
mellan två jobb och, ja, allt möjligt. Ja.
Och där tycker jag ändå att en del människor har ändå blivit mer medvetna om det och kanske inte är det första de ställer som fråga, men, mm, eller så omformulerar de det lite snyggt.
Mm.
Vad gör du om dagarna?
Mm. Ja, men precis.
Ja. Så, men, och då tänkte jag det när du ställde den frågan till mig, att jo, men jag är väldigt mycket identitet med det jag gör faktiskt, mm, mitt förvärvsarbete.
Absolut, jag också.
Så att jag tänker, absolut, att det där skulle definitivt vara en kris för mig om jag skulle, mm, antingen bli, alltså, och en sjukdom, då är det ju ofta, då är kanske det egentligen den största krisen, att,
mm,
att hantera en hälsa som viker.
Mm.
Men så får du ju den här andra krisen då, att du inte längre har kvar din identitet. Så då är du ju där igen med två olika typer av kriser som du ska hantera.
Ja, men precis. Och jag tänker folk som blir sjukskrivna, och jag tänker vi som träffar på Doris Mind, så träffar vi många personer med en utbrändhet.
Mm.
Och som är utmattade och utmattningsdepression och allt det här. Och då är det ofta så här, jag har förlorat mina vanor och mina rutiner. För jag går oftast inte till jobbet. För då är man oftast väldigt dålig. Jag fixar inte det kognitivt. Och men vem är jag när jag inte gör det jag... Ofta är man ju också en doer, att man är van att göra mycket. Och att man är snabb i tanken och att man har en väldigt hög kapacitet. Så det där gör jättemycket med oss.
Det krisas då.
Reagerar vi alla likadant på kriser? Ja, men det finns ju lite olika forskning på det där, och om man tittar på det så en kris fortskreds ju ofta enligt mönstret chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Sen har det visat sig när man har forskat vidare på det de senaste åren, så pratar man mycket om det här att man kan gå lite i och ur. Liksom, men att tiderna, de här olika steg, att man kan gå lite ur dem, i och ur dem, men att sen blir det liksom längre och längre emellan, och sen till slut så kommer man till något slags nyorientering och man kan liksom se sitt nya liv och man hittar lite nytt. Men där kan man ju behöva mycket stöttning. Vi ska väl säga det också, att det finns ju olika slags kriser, och det har vi väl kanske verkligen sett på nära håll nu med tanke på kriget i Ukraina som är väldigt nära, och allt som händer i Israel och Gaza och alltihop på det där, att det finns ju liksom traumatiska kriser som är att vi blir utsatta för något eller händer någonting, och sen finns vi de här andra liksom mer utvecklingskriserna som är lite mer kanske en naturlig del av livet, som vi pratade om innan då, med föräldrar eller förlorar någon anhörig eller sådär. Och där, ja, men... där är ju positiva nyheter i det hela, är ju att har man varit med om lite så har man ju också en erfarenhet med sig.
Ja, för det var ju lite det jag for efter, så här, kan vi vänja oss vid kriser, alltså så på det sättet att vi alltså på ett sätt som gör att vi lite till slut blir inte immuna, men att vi blir mer motståndskraftiga, eller alternativt att vi blir bättre på, för vi kan ju inte vara bra på någonting vi inte har övat på.
Nej.
Tidigare.
Precis så.
Och det här är ju lite samma sak, att har vi varit med om några kriser så, så sätter ju det liksom också lite ribban för nästkommande kris.
Ja. Nej, men att hantera kriser är ju något som vi människor är alltså psykologiskt rustade för. Alltså vi har ju en överlevnadsinstinkt som sätter in.
Mm.
Och vi biter ihop och stålsätter oss. Och är vi då också med andra så kanske vi reagerar lite olika, men då drar vi med varandra liksom. Och vi har olika egenskaper där som hjälper till. Det tar såklart på krafterna vilken kris den är. Men vi klarar oss ofta, mer än vad vi tror. Och det tycker jag att jag hör ofta och ser. Du har säkert också hört det mycket, att jag vet inte hur jag tog mig igenom det, men man har inget val.
Nej. Nej, jag tänker på den absolut, om jag skulle föreställa mig den absolut svåraste krisen jag kan föreställa mig för mig själv just nu, som det är ju att förlora ett barn.
Ja.
Och där har vi ju det händer ju lite runt omkring oss nu och då, och det är ju ofta det du säger, att de ger uttryck för att jag minns inte första året, men på något sätt så sakta men säkert så kommer ju livet tillbaka, men det kommer alltid att prägla mig.
Ja,
nu, liksom.
Så. Precis så. Man lär sig att leva med det, men känslan finns alltid kvar liksom. Nej, men så är det ju. Och vi har ju verkligen, vi människor över hela jorden, så vi har ju fått öva de sista åren. Vi har tagit oss igenom en pandemi.
Jajamän.
Och vi är mitt inne i en klimatkris. På alla, alltså den har ju verkligen visat sig på alla sätt och vis. Vi upplever krig, som vi pratade om förut, i vårt närområde. Och här i Sverige, det är liksom höjda räntor och skenande elpriser. Och jag hörde på nyheten i morse att med jättemånga barnfamiljer idag liksom, där föräldrarna söker stöd för det mest basala. Ja, barn får hoppa över liksom meningsfull fritidssysselsättning för det finns inga pengar och så vidare och så vidare. Så att,
det låter lite som när jag växte upp.
Ja, jag känner väl igen en del i det med. Det,
mamma, finns det något smör?
Nej, jag gör det inte. Nej, precis, exakt. Nej, jag tänkte jag skulle spela innebandy. Nej, det,
nej,
är
det ska
dit.
Du inte göra.
Nej, det är för dit. Nej, men
rida. Nej, det finns,
nej,
inte,
verkligen
på
finns inte på kartan.
Nej.
Nej, och jag tänker att... Jag vet inte vad du tänker, Anna, men... Att just det här att ur krisen kommer utvecklingen. Alltså det är ju provocerande. Det är klyschigt. Men det är ju verkligen så sant. Och jag tänker liksom... Ja, men det man har varit med om... Alla människor har, vi har ju olika erfarenheter. Och det här med vi som har kommit från en bakgrund där det har varit mycket mer arbetarklass och det har verkligen inte varit självklart att det finns saker under granen eller
nej,
att det finns liksom mat i kylskåpet ordentligt liksom i slutet av månaden och
nej,
vilka räkningar ska man betala och sådana saker. Att det präglar en ju, vilket men också kan göra så här i vuxen ålder att man ändå... Ja, men det är inte, man klarar väldigt mycket när man ändå vet att man har fixat det där.
Ja, men precis.
När man var mindre.
Jag ser det ju som en väldig lärdom som jag haft nytta av som vuxen. Jag hade ju samtidigt väldigt mycket kärlek. Mm. Och det tror jag egentligen är det viktigaste.
Absolut.
Sen så att det inte alltid fanns mjölk eller smör i kylskåpet. Och att det fanns en massa annan form av kriser runt omkring.
Mm.
Jag tror att mycket ligger i de vuxna. Att inte kunna ge sina barn eller så. Allt det där som man egentligen vill ge dem.
Absolut.
Att det kan vara en väldig kris för dig som förälder. Att inte kunna ge det barnet, eller ge det du vill till ditt barn.
Absolut.
Men att också... Och då kanske det kan vara en liten tröst då att höra det vi säger. Att vi har ju ändå tagit oss där vi är idag. Och fått en liksom ett bra liv trots att det inte fanns mjölk eller smör i kylskåpet varje dag. Vi är sponsrade av Kvadrat Östergötland, detta fantastiska konsultföretag som vill bidra till att fler kvinnor också vågar satsa på sitt företagande. På Kvadrat välkomnas företagare inom bland annat ledning, digitalisering, verksamhetsutveckling och systemutveckling. Här kan den kvinnliga företagaren känna sig trygg och ingå i ett härligt gäng även om hon har ett eget företag i grunden.
Ja, men precis. På Kvadrat Östergötland är du din egen chef. Bestämmer själv vilka kunder och uppdrag du vill jobba med och hur mycket du vill jobba och när du ska vara ledig. Du driver ditt eget företag i grunden, men krisar av någon anledning så har du hjälp, stöttning och kollegor på Kvadrat.
Kvinnors företagande är ett högaktuellt ämne. Kvadrat Östergötlands vd Sara Kallblad och vi pratade om det här. Och när vi började undersöka hur det såg ut så visade det sig att bara drygt 30% av mikroföretagen drivs av kvinnor. Sara Kallblad på Kvadrat vill bidra till att fler kvinnor vågar ta steget och även ge de kvinnor som redan vågat att faktiskt få bra förutsättningar att driva sitt företagande.
Det finns många fördelar med att ha sin egen verksamhet, inte minst på grund av flexibiliteten och möjligheten att i högre utsträckning kunna fördela tiden mellan jobb och hem mer efter sina egna förutsättningar. Kvadrat gör det enklare för dig som företagare då de hjälper dig med sådant som kanske inte alltid är så lätt, såsom ekonomi eller att hitta uppdragsgivare, vilket gör att du inte behöver känna stressen över att vara ute och jaga kunder.
Så har du eller står du i startgrupperna till ett företagande inom ledning, systemutveckling, digitalisering eller verksamhetsutveckling, så kontakta Sara på Kvadrat Östergötland. Tack Kvadrat för ert engagemang och vårt samarbete.
Tack.
Vi är sponsrade av MVH som gör kläder som fungerar i alla sammanhang oavsett om du är på ett mingel eller om du sitter i tv-soffan.
Maria och hennes kollegor på MVH har verkligen gjort en resa med sitt bolag. Från idén att erbjuda businesskläder som är lika sköna som träningskläder. Och MVHs idé startar faktiskt ur en kris där vd Marias son inte ville gå till skolan om de inte spelade basket hela vägen dit. Och Maria blev så trött på alla stela kostymer.
Och på tal om just den här bekvämlighetsdelen I april så ska jag resa till Verona minsann. Och nu så står jag och väljer mellan två nya kostymer från MVH. De är ju faktiskt perfekta att resa i och ta med sig. De blir inte skrynkliga och de går att matcha med varandra. Och jag är nu faktiskt, Malin, inne på en cerise. Vad tror du om det?
Ja, det tror jag blir toppen.
Eller hur?
Kommer
i Italien.
Ja,
i Verona.
Det kommer leva upp jättebra.
Hallå, det kommer bli så bra.
Ja, och kvaliteten är fantastisk. Och kollektionerna är tidslösa. NVHs vision ligger helt i linje med vad till exempel mitt eget bolag, Durus Mind, står för. Hållbarhet. Vi ska ha det bra på vägen.
Och de här kläderna är sydda i Portugal av kvinnor som har rättvisa och bra arbetsvillkor. Och det tycker jag känns riktigt bra i magen.
Så är det. Och är du nyfiken på hur deras kläder ser ut, besök deras hemsida nvhwear.com. Vill du klämma och känna? Utvalda MQ Market-butiker är återförsäljare. Mer information hittar du på MVHs hemsida.
Tack ni häftiga kvinnor på MVH för det viktiga arbete ni gör på så många olika plan. Ni är en stor inspirationskälla till oss och era kläder bär vi med stolthet och raka ryggar. Tack MVH.
Tack.
Vi är sponsrade av Goodie, din leverantör av profilerat godis och smakfulla gåvor till säsong. Vi närmar oss godisets högtid nummer ett, påsken. Goodie har massa fint, gott och skoj att välja mellan som garanterat uppskattas av mottagaren. Vilket är ditt favoritgodis, Malin?
Ja, du Anna, det där har jag funderat på sen jag fick frågan förra gången. Och jag har nog, alltså, nougat är ju...
Nougat är gott.
Ja, det är gott. Mm. Du då?
Kolaflaskor.
Ja, du, vi håller den.
Ja. Ja. Mm. Kolanappar också.
Ja, bra.
På Goodies hemsida kan du enkelt klicka hem fyllda påskägg. Det finns naturligtvis de mest traditionella påskäggen, men det finns också lite lyxigare ägg. Skålar, askar, cellofanpåsar, strutar och till och med säckar.
På deras hemsida kan du enkelt välja det du vill ha och klicka hem det via nätet. Supersmidigt. Vill du skräddarsy något? Ja, då är det bara att kontakta Goodie så hjälper de med.
Just nu på vår Instagram så hittar du en ny tävling där du har chansen att vinna massa godis. Tävlingen håller bara på till midnatt mellan söndag och måndag, så skynda er in och ta chansen. Tack Goodie för att ni gör så mycket gott åt oss och tack för att ni sponsrar oss.
Ja, tack så mycket. Det jag tycker då är så bra just det här med compassion-fokuserad terapi eller förhållningssätt som jag pratar väldigt mycket om och som jag pratat mycket om innan tidigare i podden och sådär, är ju att det handlar väldigt mycket om det här att de pratar mycket om den här terapiformen. Och förhållningssättet att livet kommer alltid innehålla lidande. Och jag tänker på den här personen som jag mötte så som jag vill inte ha upp på vägen. Att istället att vara i verkligheten och se verkligheten gör ju att vi är ju mer rustade då när gruppen kommer. För de kommer komma. Det är så det är. Och då kan vi lära oss att hantera och övervinna liksom psykologiskt lidande och kunna hantera skam som är så svårt för oss människor och lugna oss själva och inte låta obehag och jobbiga känslor styra fullt ut våra val. Att vi lär oss att ta hand om oss själva och andra. Vi lär oss att samarbeta och att kunna ge sig själv trygghet. Det finns ju inget mer mäktigt egentligen. Att kunna lugna sig själv och ge sig själv trygghet, eller vad säger du?
Nej, det är väl en härlig tillvaro att kunna ge. Det är en bra present till mig själv.
Exakt. Tack så mycket. Tack ska jag ha. Tack.
Varsågod.
Ja.
Men du, jag tänker på det här när vi befinner oss i kris och hur produktiva är vi när vi befinner oss i en kris? Jag menar liksom hur löser vi våra uppgifter på jobbet och hemma och överallt där vi har uppgifter när vi krisar?
Alltså när vi krisar, vad den handlar om, så vi terapeuter brukar ju alltid först säga okej, nu tar vi en sak i taget. Vi behöver liksom landa i vad är det som har hänt och identifiera vad är det du behöver just nu. Hur kan det bli lite bättre? Och där kommer ju mycket de här basala sakerna in. Och här kanske man behöver, just när man är lite i chockfas också, att lite så här få hjälp av någon annan, att liksom så här någon som lyssnar, lugnar och försöker vägleda en lite, att här, ta en smörgås eller här har du en filt eller, eller så. Och lägga upp en plan för dagen. Sitta med och hålla om. Alltså det här med rutiner är ju är det någonting som vi ska falla in i då, så är det ju liksom rutiner.
Ja.
För de kan verkligen hjälpa oss. För det handlar ju om att hantera oro i stunden och bara överleva.
Ja,
kanske i början.
Precis. Jag tänkte att överhuvudtaget ens kanske ta sig till jobbet i händelse av att något dimper ner.
Precis.
Kan ju vara kanske svårt att ens ta sig ur sängen, tänker
jag. Ja, verkligen. Och då får det vara så.
Mm.
Att ja, vi behöver vara i det som är och så tar vi det därifrån. Och är vi liksom, har det hänt något väldigt, väldigt stort, ja men då går det ju inte att göra något annat heller än att bara försöka överleva.
Nej.
En minut i taget kanske, en timme i taget, vad den är.
Ja.
För att sakta, sakta liksom hitta något slags sätt. Så.
Mm. Mm. Men hur länge brukar vi krisa? Alltså så här, hur länge var det en sån här, det här jobbiga?
Alltså det är svårt att svara på. Det går inte att säga hur länge man kommer vara i en kris. Att det är väldigt olika för olika personer. Och det beror ju också såklart på vad krisen handlar om. Men förr eller senare så går den ju över. Och där tänkte jag, när jag var inne och läste lite om det här, så jag hittade jättebra från Feel Good företagshälsovård. Och det är också, en företagshälsovård som många företag har också tillgång. De kan det här skitbra och de skriver väldigt bra om det. Så både om man liksom som enskild person eller om man sitter och lyssnar på det här som chef eller driver företag och sådär, att där kan man gå in och läsa mycket om kriser. De har mycket bra tips där på vägen.
Mm. Men hur ska vi själva märka att vi är på väg ur krisen då? Alltså, för du pratade om de här olika faserna och att vi med tid så liksom, eller i början så går de väldigt mycket ihop och att vi går lite in och ur de här faserna. Och sen med tid så dras de isär mer och mer och till slut så är vi i någon slags ny orientering.
Ja, precis.
Men när kan vi börja se hoppet igen på något sätt? Vilken fas och hur märker vi det?
Ibland så kan det ju vara så där att vi märker det inte själva, utan att kanske andra som märker det, för att nu verkar det som att du har haft en liten bättre period. Eller om man går i samtal så är det ofta terapeuter som kan säga, ser vi nu här att det finns en skillnad liksom från samtalet vi hade sist eller från i höstas liksom. Och så kan man titta på det och identifiera vad är det faktiskt som har hänt. För det är ju så att stunderna du ser framåt blir sen längre med tiden, oavsett vad vi går igenom. Kan man fastna i en kris, inte själva krisen kanske, men vi kan ju fastna i sorg. Och där kan man ju behöva hjälp för att verkligen sådär ta sig ur sorg. Där kan man ju fastna i.
Mm.
Men då behöver vi professionell hjälp så. Ofta så kan vi med hjälp av vår omgivning och oss själva liksom, att vi hittar vägar framåt.
Om vi då tänker att vi har befunnit oss i en kris och vi nu är på väg ur den.
Mm.
Det har börjat att lugna ner sig, det har börjat att liksom slätas ut och ljuset har kommit åter.
Mm.
När börjar vi att dra lärdomar av det vi har upplevt?
Alltså, jag tänker att det är lite olika. Alltså, om du har byggt upp liksom styrka lite innan också, innan du drabbas av en motgång, så finns det större möjligheter att bygga upp, alltså bygga på liksom sin kapacitet att fortsätta fungera under tunga och svåra och smärtsamma perioder i ditt liv.
Jag tänker, när man befinner sig mitt i en kris så är det inte så här, ja vad bra att jag får uppleva det här nu.
Nej, men precis.
För att snart så kommer jag ur det här mycket starkare.
Ja, alltså en del personer, alltså det låter ju kanske konstigt, men en del personer kan ju reagera så.
Ja.
Inte exakt direkt i chockfasen kanske, men rätt så snabbt ändå. För man har jobbat mycket med sig själv, att man kan liksom få något slags metaperspektiv och bara sådär, okej, vad är det som hände här nu?
Vi kanske inte ens behöver vara medvetna, utan det är ju sådär, eftersom vi har erfarenheten så kommer erfarenheten ändå hjälpa oss nästa gång vi krisar.
Ja, men precis.
Så att det kanske inte är så att vi behöver sätta oss ner och göra en djupanalys av vad vi precis har genom, vad vi har lärt oss på vägen, utan det kanske är någonting som sker lite per automatik när vi går in i nästa kris.
Ja, men precis, och där har ju liksom omvärlden är väldigt viktig där, att när det krisar för någon, och där är vi ju människor ändå generellt väldigt bra och duktiga, att man liksom sluter upp, till exempel om det värsta händer, om någon går bort eller ett barn går bort liksom, så finns ju väldigt många ofta runt om och liksom för, och som kan tänka sig att det här är fruktansvärt, och så hjälps man åt. Och det är som du säger, då är det inte tid att börja analysera kanske för mycket, utan det kommer lite längre fram.
Ja.
Och där kanske vi som är runt omkring då får sitta lite på händerna ibland, när man vill lägga in dem där, att det kommer komma en tid när den kanske man ska vänta med.
Den är ju inte så tröstande när man befinner sig mitt i en kris.
Nej, alltså den kan vara tröstande i rätt läge, men det där, det får man liksom känna av lite grann. Och det kanske inte alltid är lätt. Och
jag tror mer det där som du sa alldeles nyss, att säkerställa att den här personen som krisar verkligen får sina basala behov tillfredsställda. Att
det kan vara början.
Den bästa trösten. Absolut. Och den bästa hjälpen. Och någonting som jag tror att ganska många sen minns när du kliver ur det där, att oj, du fanns ju faktiskt där och gjorde det här enkla åt mig. Du var och handlade åt mig när jag behövde, för jag inte tog mig upp ur sängen.
Nej.
Eller du satt här och lyssnade och var inte någon annanstans. Du kom hit jämt, liksom ofta.
Precis.
Eller gav mig en kram som jag verkligen behövde precis i den stunden.
Exakt.
Eller vad det kan vara.
Verkligen så. Nej, men ofta är vi inte medvetna om det här i de första fasen, alltså den första chockfasen. Alltså vad är det vi gör?
Nej.
Eller vad vi säger, eller vad vi... Det liksom stängs ju av.
Jag minns när jag fick det telefonsamtalet av min styvfar att min mamma hade gått bort. Första reaktionen var ju att jag trodde han ljög.
Ja.
För att min mamma hade varit, vad ska man kalla det? Hon hade varit väldigt sjuk. Nästan under hela min uppväxt. På ett sätt som kanske då mer jag tolkade som någon slags hypokondri. Att det alltid lät väldigt allvarligt när hon var sjuk. Och att jag alltid gick med någon slags rädsla att något hemskt skulle hända. Och jag vet där att min styvfar tyckte ofta att vi kanske inte tog mamma på allvar riktigt så mycket som han önskade att vi skulle ta henne på allvar i detta. Men så jag tänkte att det var ett dåligt skämt från hans sida, för att jag inte hade ringt och hört mig för hur det var med henne. För hon hade nämligen kvällen innan ringt till mig och sagt på telefonsvararen att hon var på väg upp till sjukhuset. För att hon hade haft så ont i magen ett par dagar. Och för mig var det ju här lite business as usual.
Just det.
Så att jag hade inte ringt henne på dagen sen efter för att höra hur det var. Så att jag trodde att det här samtalet som kom då från min styvfar, att det var ett sätt att göra mig medveten om att jag inte hade varit med goda dottern och hört av mig till min mor som just då var sjuk. Men när det trillade ner den där poletten så, och jag förstod att det inte alls var ett skämt och vi skulle åka upp till sjukhuset och ta farväl av henne, gjorde det, och ja, men hela den delen var ju med alla mina syskon, så fick jag ju liksom upprätthålla någon slags stora systers styrka i det där, och vi tog farväl och vi skildes åt där, och mina syskon bodde ju, tre av dem bodde fortfarande hemma hos min styvfar, och de åkte hem till sitt och jag åkte hem då med min man, och Ville var född då, så han var 2 år, så vi åkte hem. Men då minns jag just det här första liksom chocktillståndet, att jag satt, tror jag, bara i sängen i ett helt dygn och bara stirrade ut ur, liksom, jag bara stirrat rakt fram och kunde liksom inte ta mig för att göra någonting mer än att bara gråta. Och skulle då ringa till min pappa och berätta, jag skulle ringa till min farmor och farfar och berätta, och ja, men det var så, och det där dygnet, då tänkte jag så här att det var tur att jag levde med en person då som verkligen kunde så där se till att jag inte hamnade i någon djup depression eller någonting sånt där. För han såg ju till att jag fick den där tallriken med mat, peta i det här nu, lägg dig ner, försök att sova en stund och så vidare.
Basala.
Mm. Nej, det är som att gå tillbaka där igen. Det här är ju många år sedan nu, alltså. 2001.
Ja, men jag förstår det.
Och jag väntade Tia då. Jag hade inte hunnit att berätta det för henne. Det har varit en sån här sak som jag har tänkt att... Hon ringde mig när jag var på jobbet. Jag var nyhetsuppläsare, så jag hade läst nyheter på kvällen. Så ringde hon till mig när jag var på väg hem från jobbet en sen kväll då. Mm. Och så sa hon så här... Anna, hur är läget?
Mm.
Jo, men det är bra. Jag är på väg hem nu. Lite trött. Anna, är du gravid? Och jag trodde att det var en kommentar på att jag hade sagt att jag var lite trött.
Ja.
Så att jag lite så här snäsigt. Nej, det är jag inte. Och så visade det sig att jag var det. Hon hade alltid den förmågan. Jag har varit gravid ganska många gånger, men det har inte liksom fullföljts hela vägen. Jag har fått flera missfall.
Förstå.
Nu är jag väldigt öppen. Men vi spelar in en podd, inser jag här nu också.
Ja.
Men i alla fall.
Ja.
Så var jag så här, du vet, lite tjurig på henne. Så där, att, varför ska du hålla på så där och tjata om att jag skulle vara gravid bara för att jag råkar vara lite trött? Och sen så var jag ju där. Så då, och så tänkte jag så här att jag ska... Och så när jag tog det där testet och det visade att jag var där. Så, men jag hann aldrig säga det till henne.
Nej.
Och det sa jag till min styrfar att... liksom helt förtvivlat.
Mm.
Men jag hann ju inte berätta för henne att jag väntar barn.
Mm.
Och då så sa han sådär väldigt lugnt. Och det är också sån här... Det gav mig liksom lite rysning. Och så sa han, du ska nog se att det är en dotter du väntar. Lite som att mamma går vidare i på något sätt. Eller hon lever vidare i.
Just
så. Och mycket riktigt så var det en dotter som jag väntade. Men det var där och då en det var otroligt tufft. Dels att jag inte ringde till henne och liksom kollade av läget, hur hon mådde.
Mm.
Det visade sig sen att hon hade legat nersövd i princip hela tiden. Så jag hade ändå inte kunnat prata med henne om hur det
just
var.
Det.
Men att jag inte fick berätta för henne att jag väntade barn. Och det är någonting som, om vi nu ska prata om lärdomar.
Mm.
Att jag vill inte... Jag lever mer här och nu.
Mm.
Att jag vill verkligen inte att vi ska gå och lägga oss osams.
Nej.
Jag vill att vi ska prata ut.
Mm.
Jag vill inte leva med några frågetecken runt Nej. Omkring mig. För att jag vet inte om personen som jag pratar med finns här imorgon. Eller Nej. Om jag själv finns här imorgon.
Nej.
Att ändå försöka att ha det mindsetet med mig. Det var den lärdomen jag drog efter den krisen som jag gick igenom.
Ja, för det är ju verkligen så, det blir så tydligt tycker jag nu det här med din mamma och det. Så fint att du ville berätta det, tänker jag. För jag tänker att det är många som lyssnar som känner igen sig, liksom har varit med om liknande saker.
Mm.
Att en kris kan ju verkligen ändra synen på livet.
Absolut.
Och det är väl också egentligen lite därför den här podden har kommit till, det har vi pratat om innan, liksom att vi insåg att vi har varit med om lite liknande saker och det här med att när man får ett besked kring sitt hjärta att liksom ja men allt är förgängligt. Allt är övergående och vi vet inte
Nej.
När saker och ting slutar. Och det finns något före och ett efter för att livet blir troligtvis inte exakt så som det var innan krisen. För vi människor upplever att ja, men vi får en annan syn och att vi får en del insikter som du fick lite där. Men jag kan inte vänta med saker.
Nej.
Jag kanske inte hinner.
Nej, precis.
Och det kan vara väldigt meningsfullt liksom, att ha med sig. Och det här att uppskatta vardagen mer. Och där tycker jag att jag hör när vi pratar, du och jag, mycket. Liksom, att vi uppskattar ju väldigt mycket det vi har. Vi pratar ju väldigt mycket om det.
Ja, det gör vi.
Så det finns ju också någonting... Det är ju hemskt att det ska vara så att vi människor, att vi utvecklas som mest egentligen när vi är med om riktigt svåra, tuffa saker.
Mm. Jag tänker också på den här andra stora krisen i mitt liv egentligen. Det finns ju i och för sig Oj, 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 hur många kriser kan jag
rädda upp? Du har utvecklat så mycket genom åren.
Vad vill du att jag ska ta upp?
Ja, exakt.
Nej, men när vi pratar om innehållet i den här, i det här avsnittet, så tänkte jag på de två första som bara kom till mig.
Mm.
Det var då den här historien med mamma, och sen så var det den skilsmässan som jag gick igenom.
Just det.
Den var ju, det var ju inte liksom en blixt från ovan, men för det hade ju liksom, det beslutet hade ju vuxit fram på något sätt. Men det jag idag, 10 år senare, kan se, det är att jag måste bli bättre på att uppskatta det jag har där jag är idag.
Mm.
Det var väl den lärdomen.
Mm.
För att den relationen fungerade inte då. Jag var på väg någon annanstans. Mm. Och vi hade olika drömmar om vad vi ville göra för någonting i våra liv. Men att ändå idag kan känna att det är viktigt att ta hand om den relationen man befinner sig i så gott man kan, tills dess att man når vägs ände, och såklart.
Ja.
Men att det fanns, och med facit i hand så inser jag ju att det finns någonting i det där att, för den största krisen egentligen var ju det här att det var ju den människan jag hade vuxit upp tillsammans med.
Mm.
Och kärleksrelationen upphörde, men inte bara det, utan även en familjemedlem som försvann från
någon som du hade
huset.
Din vardag.
Ja, det var ju liksom min Dennis som inte längre skulle leva med oss.
Mm.
För vi inte längre kunde leva i en kärleksrelation.
Mm.
Nu är jag otroligt glad över att jag kan ändå ha honom kvar i mitt liv. Mm. Så min Dennis finns ju fortfarande kvar.
Ja.
Men att den lärdomen jag tog med mig både från den relationen och från den separationen, det är att vara tacksam för den relation jag idag har, och inse min egen roll i den relationen.
Mm.
Så att det finns, men inte något ont som inte får något gott med sig, som man brukar säga.
Nej, men eller hur? Precis så. Och det där ser jag ju jättemycket i de par som vi hjälper. Att ur kriser kommer utveckling. Att det behöver liksom, bara för att man går i samtal, och man kan gå länge också samtal, behöver inte det betyda att det inte blir bra. Det kan ju liksom verkligen så att ta sig igenom en kris. Jag tänker ju att det gör att det som kommer sen blir mycket mer kärnfullt och mycket mer på riktigt.
Mm.
Tänker jag.
Ja, precis. Ibland så kan man faktiskt behöva den där tredje parten, oavsett om det handlar, alltså den här som har lite utanför perspektiv.
Absolut. Och inte lika mycket känslor.
Nej, precis. Som kan synliggöra beteenden och liksom tonlägen och sånt som vi själva kanske har blivit vana vid att ha gentemot varandra.
Mm.
Har du varit med om någon kris där som kommer upp, förutom det med hjärtat?
Ja, men alltså, man har ju varit med om både det ena och det andra och det tredje. Och det låter ju klyschigt, men så här, i efterhand så är man ju glad för det. För att man har ju lärt sig väldigt mycket på vägen.
Mm.
Sen kan det vara otroligt jobbigt att lära sig saker hela tiden. Så kan jag känna ibland.
Kan jag bara få sluta lära mig?
Nu, jag känner mig fullare här nu några veckor. Kan jag bara få vara i det? Tack så mycket. Tack.
Oh, tackar, tackar.
Tack så mycket. Nej, men det som slog mig nu lite så här, som jag inte tänkte på innan. När jag själv då fick beskedet, jag vet inte om jag sagt det innan i podden. Det har jag nog nämnt, att när jag glid in där och skulle få besked kring, för jag har ju en gen för hjärtsjukdom, så tänkte jag så här, men det här ser ju, allting ser ju bra ut. Det är bara en så här kontroll. Och jag gled in där med min latte, kaffe latte, och så bara, men vi har hittat något här. Och då förstod jag ju inte då att jag blev chockad.
Nej, du förstod inte det.
Nej,
det
nej.
Förstod alla vi andra.
Nej, alla andra förstod det, men inte jag. Så att jag är ju också människa då, så man förstod ju inte det. Så att jag, och tårarna bara började rinna liksom, och läkaren fick ju lite panik, stackaren.
För där kommer du lite chill med din
latte
liksom.
Och lite, och grejen var det också att vi hade precis också några veckor innan legat inlagd på sjukhus med vår son, som hade fått väldigt så här febertoppar. Och men det här var precis innan pandemin min svärfar Nisse brukar skoja om det, att säga, men han var nog först med corona. Jag bara,
ja.
Absolut,
ja.
Det var han säkert.
Ja.
Det var nog han som hade hälsat på någon fladdermus. Nej men, vad heter det? Och då vet jag när jag klev ut därifrån, jag vet inte om jag nämnt det här innan, att jag, plikttrogen som jag är, för jag skulle ju egentligen åka tillbaka till jobbet, till mitt förra jobb. Men det kände jag att det fixade jag inte riktigt, för jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Så jag tar ju upp telefonen och så ringer jag min förra chef, Gunilla. Och jag minns inte riktigt vad jag sa, men jag vet att de har hittat något. Alltså så här, och stackars hon med att få ta mitt första samtal. Liksom, hon hanterade det jättebra. Liksom, så där. Hon, vad är det som har hänt? Liksom, berätta, liksom, så här, du behöver inte komma till jobbet.
Men
och så
hon
här.
Är ju psykoterapeut.
Ja, det är hon också, men hon är också en väldigt härlig människa. Liksom, så där. Men just att vi kanske inte alltid agerar så som vi, att det inte är rimligt.
Mm.
Liksom. Det är ingen som förväntar sig att jag ska behöva åka till jobbet den dagen.
Nej.
Och hem bara, ja. Människa.
Ja.
Men man kan inte riktigt ta det beslutet själv, för man kan inte tänka.
Nej.
Liksom.
Ibland behöver man bara ha den där som talar om för en vad man ska göra.
Ja. Exakt så.
Mm.
Lite så. Och där tänker jag att samla på de här härliga människorna runt omkring som man verkligen kan vända sig till.
Mm.
Alltså de som man... Jag tänker faktiskt en anledning till att jag ringde just henne också.
Ja.
Att jag omedvetet lyfte luren och ringde henne för att jag kände att där känner jag mig trygg. Liksom.
Mm.
Men att de där trygga människorna man har runt omkring sig, att man samlar på dem och hjälps åt och att vi lär tillsammans och tar hand om varandra. För vi alla har det ju någon gång i livet tufft. Liksom.
Vi är sponsrade av Kvadrat Östergötland, detta fantastiska konsultföretag som vill bidra till att fler kvinnor också vågar satsa på sitt företagande. På Kvadrat välkomnas företagare inom bland annat ledning, digitalisering, verksamhetsutveckling och systemutveckling. Här kan den kvinnliga företagaren känna sig trygg och ingå i ett härligt gäng även om hon har ett eget företag i grunden.
Ja, men precis. På Kvadrat Östergötland är du din egen chef. Bestämmer själv vilka kunder och uppdrag du vill jobba med och hur mycket du vill jobba och när du ska vara ledig. Du driver ditt eget företag i grunden, men krisar av någon anledning så har du hjälp, stöttning och kollegor på Kvadrat.
Kvinnors företagande är ett högaktuellt ämne. Kvadrat Östergötlands vd Sara Kallblad och vi pratade om det här. Och när vi började undersöka hur det såg ut så visade det sig att bara drygt 30% av mikroföretagen drivs av kvinnor. Sara Kallblad på Kvadrat vill bidra till att fler kvinnor vågar ta steget och även ge de kvinnor som redan vågat att faktiskt få bra förutsättningar att driva sitt företagande.
Det finns många fördelar med att ha sin egen verksamhet, inte minst på grund av flexibiliteten och möjligheten att i högre utsträckning kunna fördela tiden mellan jobb och hem mer efter sina egna förutsättningar. Kvadrat gör det enklare för dig som företagare då de hjälper dig med sådant som kanske inte alltid är så lätt, så som ekonomi eller att hitta uppdragsgivare. Vilket gör att du inte behöver känna stressen över att vara ute och jaga kunder.
Så har du eller står du i startgrupperna till ett företagande inom ledning, systemutveckling, digitalisering eller verksamhetsutveckling, så kontakta Sara på Kvadrat Östergötland. Tack Kvadrat för ert engagemang och vårt samarbete.
Tack.
Vi är sponsrade av MVH som gör kläder som fungerar i alla sammanhang oavsett om du är på ett mingel eller om du sitter i tv-soffan.
Maria och hennes kollegor på MVH har verkligen gjort en resa med sitt bolag. Från idén att erbjuda businesskläder som är lika sköna som träningskläder. Och MVHs idé startar faktiskt ur en kris där vd Marias son inte ville gå till skolan om de inte spelade basket hela vägen dit. Och Maria blev så trött på alla stela kostymer.
Och på tal om just den här bekvämlighetsdelen. I april så ska jag resa till Verona minsann. Och nu så står jag och väljer mellan två nya kostymer från MVH. De är ju faktiskt perfekta att resa i och ta med sig. De blir inte skrynkliga och de går att matcha med varandra. Och jag är nu faktiskt, Malin, inne på en cerise. Vad tror du om det?
Ja, det tror jag blir toppen.
Eller hur?
Det
kommer liva upp. Italien.
Ja,
i Verona.
Det kommer liva upp jättebra.
Hallå, det kommer bli så bra.
Ja. Och kvaliteten är fantastisk och kollektionerna är tidslösa. MVHs vision ligger helt i linje med vad till exempel mitt eget bolag, Durus Mind, står för. Hållbarhet. Vi ska ha det bra på vägen.
Och de här kläderna är sydda i Portugal av kvinnor som har rättvisa och bra arbetsvillkor. Och det tycker jag känns riktigt bra i magen.
Så är det. Och är du nyfiken på hur deras kläder ser ut, besök deras hemsida mvhwear.com. Vill du klämma och känna? Utvalda MQ Market-butiker är återförsäljare. Mer information hittar du på MVHs hemsida.
Tack ni häftiga kvinnor på MVH för det viktiga arbete ni gör på så många olika plan. Ni är en stor inspirationskälla till oss och era kläder bär vi med stolthet och raka ryggar. Tack MVH.
Tack.
Vi är sponsrade av Goody, din leverantör av profilerat godis och smakfulla gåvor till säsong. Vi närmar oss godisets högtid nummer ett, påsken. Goody har massa fint, gott och skoj att välja mellan som garanterat uppskattas av mottagaren. Vilket är ditt favoritgodis, Malin?
Ja, du Anna, det där har jag funderat på sen jag fick frågan förra gången. Och jag har nog, alltså, nougat är ju...
Nougat är gott.
Ja, det är gott. Mm. Du då?
Kolaflaskor.
Ja, du, vi håller den.
Ja, ja. Kolanappar också.
Ja, bra.
På Goodys hemsida kan du enkelt klicka hem fyllda påskägg. Det finns naturligtvis de mest traditionella påskäggen, men det finns också lite lyxigare ägg. Skålar, askar, cellofanpåsar, strutar och till och med säckar.
På deras hemsida kan du enkelt välja det du vill ha och klicka hem det via nätet. Supersmidigt. Vill du skräddarsy något? Ja, då är det bara att kontakta Goody så hjälper de med.
Just nu på vår Instagram så hittar du en ny tävling där du har chansen att vinna massa godis. Tävlingen håller bara på till midnatt mellan söndag och måndag, så skynda er in och ta chansen. Tack Goody för att ni gör så mycket gott åt oss och tack för att ni sponsrar oss.
Ja, tack så mycket.
Du och jag säger ofta det till varandra. This too shall pass.
Mm.
Att
det är också övergående.
Det är övergående, vi kommer ur det här.
Mm.
Att det som känns helt kaotiskt och kaosartat idag är kanske ganska mycket lugnare imorgon.
Ja.
Ändå.
Precis, allting är förgängligt, allt är övergående. Både det bra och det dåliga.
Precis.
Det är så
du ska
det.
Inte tro att du ska ha det för bra eller?
Nej, nej, nej. Och tyvärr så är det väl lite så här, när man varit med om lite på olika sätt och vis i livet, så är det väl också att, ja, men jag ser väl mig som en hyfsat generellt positiv person. Jag får ju ofta höra det liksom och sådär. Men jag är ju också väldigt sådär, det har väl lite med uppväxt att göra också. Men jag är liksom också en rätt så krass person liksom, att jag vet också att, så här att, ja men det där är så himla bra Malin, det där gjorde du så bra. Ja, jo, absolut.
Mm.
Och det kan jag fira, absolut. Och glädjas av det. För jag vet att snart kan det också gå åt helvete lika mycket.
Mm.
Och det där har jag funderat lite på varför det är så. Och det har jag väl nämnt lite också här inne på podden. Och det vet jag att jag får prata om. För min mamma. Alltså min mamma har inte mått så bra.
Nej.
Alltid under min uppväxt. Och där är det väl krasst så liksom att jag sen jag var liten kanske har tänkt att. Eller jag har tänkt liksom att. Nej, men hon kanske inte kommer att överleva.
Nej.
För att hon inte mår bra. Liksom, psykiskt. Precis. Att det kanske händer någonting.
Mm.
Att jag har nog alltid gått omkring och varit beredd på det.
Ja.
Vilket såklart har påverkat mig. Och såklart också såklart påverkat vår relation. Och, nej, men hon har kämpat jättemycket.
Mm.
Hon mår mycket bättre idag. Mm. Och det är jag jätteglad för. Men det är ju det är liksom en kris som är lite över längre tid.
Mm.
Som påverkar en som människa.
Mm.
Verkligen. Och i det som människa och som barn så bygger vi ju upp, jag byggde upp strategier. Ja, men jag klarar mig själv, jag jobbar hårt, jag ska fan visa de jävlarna. Alltså det som vi pratade om innan.
Mm.
Och de jävlarna kan vara alla möjliga.
Ja.
Mest är det mig själv då, liksom. Att det här fixar jag liksom så. Och de strategierna som vi gör när vi är yngre är ju inte alltid de som är bra sen när vi blir vuxna.
Nej.
Att springa på alla bollar kanske, eller att det här klarar själv och sådana prylar. Så där handlar det ju om att hitta liksom mer funktionella och långsiktiga strategier för att hantera både vardag men också kriser när de kommer. Och där tror jag väldigt mycket på det här med compassion, att faktiskt på ett strukturerat sätt faktiskt lära sig att jag behöver också ha ett utvecklat trygghetssystem där jag känner mig trygg, där jag känner mig lugn, där jag känner mig omhändertagen.
Men hur får jag det då?
Ja, men det har vi ju pratat om jättemycket.
Lyssna på alla
avsnitt. Ja, lyssna på avsnittet innan. Nej, men det är ju allt det där att identifiera så här, men var känner jag mig trygg? Och hur blir jag trygg?
Ja, men precis. Ja, men jag tänker också så här att...
Du hade ju skrivit någonting här uppe som vi totalt bröt ihop
innan,
kring innan. Som, vilket är jättefint. Men vi var väl trötta, tror jag.
Ja.
Du har skrivit att klä dig varmt, gå ut i skogen, ta med en filt, något varmt att dricka.
Ja, för det är så kallt ute nu.
Så du märker jävla själv, kallt
ute. Filtar och varmt att dricka.
Ta med en filt, för fan. Och så låter du tankarna flöda fritt, har du skrivit här. Tårarna liksom.
Om de behövs.
Ja, och säg, jävla livjävel, vad du jävlas för mig nu.
Ja,
ja,
exakt så.
Bra tips ändå.
Ja. Har du inte skogen här? Heter?
Ja. Exakt, trädgårdsföreningen där borta.
Nej, men det jag vill säga med det egentligen är att ja, det är för jävligt.
Ja.
Låt mig få vara lite ledsen, arg, liksom glad om vartannat. Låt mig vara ett tag.
Ja.
Nu är det bara så här.
Mm.
Eller som när jag satt i sängen och sörjde mamma ett dygn.
Mm.
Men sen efter det där dygnet då var det så här, nej men kamma till det nu, Anna.
Mm.
Du kan inte göra någonting åt det här, det är jättejobbigt. Och så
jättemycket compassion i det. Kamma till det nu för fan, ställ upp.
Det var likväl som att jag kunde säga, ja men nu jag klarar inte av att hålla tårarna tillbaka, jag måste få gråta nu.
Absolut,
och
det
sen,
är mänskligt och det är helt okej.
Okay. Och man bara så här, det tycker jag är att vara... Att få sitta och svära och skrika rätt ut, gråta eller skratta eller vad det nu må vara för någonting. Mm. Vad som helst bara som gör att du på något sätt ventilerar vad det är som pågår.
Mm. Mm.
Och det ena som du sa förut, det ena är inte rätt eller fel.
Nej.
Utan det är bara sånt som måste ut.
Mm.
Och som du och jag, vi satt ju och asgarvade åt det här tipset som jag hade skrivit i godan ro. När du och jag, och för det är ett annat tips som jag då har skrivit upp här, att också hitta den där vännen du kan skratta ihop med. Som faktiskt kan få dig att glömma det jobbiga ett litet tag.
Bryter ihop liksom.
Ja, precis.
Det finns inget härligare.
Nej.
Nej.
Eller då den här vännen som kan ge dig den här konstruktiva feedbacken. Som kanske är sådär...
Kamma till det nu.
Ja, men så här, ställer de här lite jobbiga följdfrågorna som gör att jag kanske måste så här, jag tvingar mig själv att kliva ur min dimma en liten stund som jag befinner mig i den här krissituationen.
Mm.
Som får mig att fokusera på liksom, att kanske ta mig till nästa steg eller vad det nu kan vara för någonting. Det finns... om man nu har de människorna runt omkring sig, att faktiskt också bjuda in dem och låta dem vara en del av den här processen. Att,
verkligen.
Att faktiskt klara av och be om den hjälpen.
Mm.
Alternativt om jag är den som står som vän eller anhörig eller så på sidan av.
Mm.
Att vara den som faktiskt kliver in och är den åt någon annan.
Ja.
Att inte vara rädd för det. Om någon har fått ett sjukdomsbesked som är jäkligt jobbigt. Att ställa frågan, vill du ha mig här nu eller inte?
Mm.
Vill du vara själv? Vill du att jag ska vara här?
Mm.
De kanske inte kan svara på det, men du kan säkert läsa ut en del av deras reaktion på något sätt.
Precis, och lyssna.
Och lyssna.
Lyssna in och vad det är det som är.
Mm.
För det kan ju vara väldigt osammanhängande det som kommer ut.
Precis.
Men att vara där i det.
Exakt.
Mm.
Om inte annat så kan man klä sig varmt och gå ut i skogen och gräsa sig och gråta.
Så kan man också göra.
Det är väldigt skönt, tycker
jag. Ja, det är det.
Ja. En annan sak som jag tycker också är väldigt givande för min egen del. När jag, och det är naturligtvis inte i de absolut mest liksom, den intensiva delen eller liksom stadiet av en kris. Men när man har kommit en liten bit, att kanske faktiskt öppna upp sin... Så här, om man har en app för alltså, själva Storytel, det finns ju BookBeat och allt möjligt. Att börja leta upp lite så här, hjälp till självhjälpsböcker eller poddar som våran egen. Att kanske man kan finna en tröst i att lyssna på andra som har varit med om någonting liknande.
Verkligen. Det kan vara jättehjälpsamt.
Mm. Och det är oftast mynnar ju ut i att de berättar hur de tog sig ur det. Det kanske inte passar mig, men jag kanske ändå kan få så här idéer om vad jag behöver göra för att ta mig vidare.
Och men det här att känna att man inte är själv.
Nej.
Det är ju så läkande. Och det är också
viktigt.
Därför som du och jag försöker vara modiga och berätta lite också om saker vi har varit med om. Just för att vi vet själva när vi hör någon annan berätta om något att man känner så här, vad skönt, jag är inte själv.
Nej, men precis. För vi är ju, du och jag när vi sitter och pratar här i podden, vi är ju väldigt, du med din yrkesroll och båda två liksom sitter i olika yrkesroller som vi behöver ta hänsyn till.
Mm.
Och vi har också bakgrunder där vissa frågor fortfarande är svåra att prata om.
Ja.
Så vi är ju lite i balansakt.
Mm.
Men vi vet också, vi får ju från er lyssnare att ni uppskattar när vi är öppna med vad vi har varit med om.
Mm.
Och vi tror att det kanske kan vara till hjälp till flera av er. Så det är därför vi också, ni får ta det som det är. Och vi är ju bara människor vi också. Så det kanske inte är så att vi agerar 100% i alla lägen heller, och naturligtvis gör vi inte det.
Nej.
Fast vi gärna vill tro det.
Ja, men precis, exakt. Men jag tänker att, och det säger jag ju ofta, men det finns ju avsnitt innan som handlar om compassion-fokuserad terapi och förhållningssätt och de här olika systemen som vi är i, hotsystem, det röda, det blåa drivsystemet och det gröna trygghetssystemet. Och det är ju så att när vi drabbas av starka känslor, när det händer någonting och vi hamnar liksom i en chock eller sånt där, då hamnar vi totalt rött som vi har pratat om. Och då finns det olika sätt att liksom ta sig ur det. Och har vi tränat på det innan, att kunna lära sig att innan man hamnar i en kris, att liksom uppmärksamma vad är det som händer här inne? Vad är det som pågår?
Mm. Som
du brukar säga. Vad är det som pågår? Det pågår något här inne.
Ja.
Vad är det jag känner? Att träna på att acceptera det som känns i kroppen eller i huvudet, eller om det är ångest eller om det är obehagskänsla på något sätt. Acceptera ju, som jag pratade om innan, det är inte samma sak som tycker om.
Mm.
Att liksom acceptera det och sen att reglera. Och där är ju liksom det här med andetaget. Andas, ta en paus, komma tillbaka till lugnt läge. Kroppen kan inte vara stressad när andetaget är lugnt. Att om vi till exempel, många mediterar ju nu för tiden.
Mm.
Det är ju, och det är ju så härligt att det är så. För det är så hjälpsamt. Människor som gör lite det. Får in det i sin vardag. På olika sätt och vis. När det kommer en kris. Hjärnan vill ju spara energi. Så när vi drabbas av någonting. Så någonstans där bak. Så kommer ju liksom kroppen ändå ihåg. Liksom att lugna andetag.
Mm.
Det lugnar. Än att det värsta har hänt här nu, så liksom. Kanske inte direkt i absolut akuta chockfasen, men sen.
Mm.
Liksom, så har vi ju det med oss. Så att jag kan verkligen rekommendera att av massa olika anledningar att försöka liksom utveckla sitt gröna trygghetssystem. Så att vi kan lugna, krama om oss själva och på så sätt ta de här metaperspektiven och liksom titta på, men vad är det jag reagerar på? Det här är ju helt normalt att jag reagerar så här.
Ja, för bör man titta på sitt eget beteende utifrån det perspektivet, alltså liksom teoretiskt hur människokroppen fungerar, då blir det också lite så här, tycker jag, intressant att se, ja, men nu reagerar det så här därför att.
Oj.
Och nästa steg jag kommer vara med om är ju det här.
Ja.
Där är jag inte än.
Nej, men precis. Men det blir ju så.
Ja.
Den här reflektionen. För det är ju så. När känslorna har svalnat lite, då kan vi reflektera och fatta bättre beslut. Så att det är också att vi ser till att konsekvenserna av det som kommer sen, att det kanske blir lite mer kopplat till vad som är bra för oss.
Ja, det där brukar jag ofta ta med mig. Det just som du har sagt, att kroppen kan inte vara stressad när andetaget är lugnt.
Nej.
Det är faktiskt helt sant. Oj, vad det är beprövat av mig, kan jag tala om.
Ja, precis. Exakt samma här.
Det fungerar ju fantastiskt.
Exakt
bra.
Så. Verkligen. Och känner man så här, man sitter där, ja, men nu räcker inte mina egna strategier till. Och oron, och att det går ut över ens vardag, att livet funkar inte.
Mm.
Ja, men ta hjälp. Psykolog eller psykoterapeut, liksom, att verkligen få bli lite omhändertagen.
Mm.
Agneta, min vän, stack in huvudet här förut bara. jag har lite tid nu för fler patienter om någon behöver. Så jag, bara, jag tar den, så jag. Så att,
jag behöver dig.
Exakt, precis. Och jag med, ja, precis. Nej, men känner man sådär att man skulle vilja liksom prata med någon, då vet jag att min Agneta till exempel har någon, ja, lite tid.
Ja, men det är väl otroligt hjälpsamt att ta den här externa hjälpen. Det är faktiskt inte...
men det är en investering för livet.
Ja, det är en investering för livet. Ja. Och du kommer alltid ha med dig de verktygen. Det är på samma sätt som att anlita en PT.
Ja.
Du kommer alltid ha med dig den kunskapen. Du köper de där timmarna och tänker att vad ger de egentligen förutom den där träningstimmen? Ja. Jo, den ger dig kunskap du har med dig resten av ditt liv.
Precis.
Det är precis samma sak här.
Mm.
Och att kunna jobba med sitt mentala tillstånd,
ja,
det är ju lika viktigt som att jobba med vår kropp, alltså med vår fysiska kropp. Att,
absolut, mentala PT.
Ja, exakt så. Att faktiskt förstå att det där hänger ihop. Och vi har ju inga problem att gå till doktorn och liksom få en bruten arm lagad. Men när vår hjärna inte riktigt hänger med oss, eller när vi inte riktigt hanterar vår egen situation, då ska det inte heller vara svårt att ta sig till någon som kan hjälpa en vidare i det.
Nej.
Det borde vara självklart för alla, säger jag nu.
Ja, säger hon bestämt.
Ja, precis. Ja. Gör det nu om man känner att man behöver. Men det är klart att det finns ju också, det är ju en stundtals kanske också en att det finns ju det är ju liksom en kostnadsfråga också. Men det finns ju hjälp att få via vårdcentraler och så vidare.
Absolut.
Så att man kan gå andra vägar också.
Mm, absolut.
Har vi några fler tips? Eller har vi liksom kommit till någon slags läge för avrundning?
Nej, men jag tänker väl att vi har hamnat lite där. Att vi kan runda av lite grann.
Mm.
Och summera lite att... Ja, ur kris kommer utveckling.
Det blir starkare.
Det blir starkare. Allt är övergående. Både sorgliga.
Mm.
Det är både sorgligt och hjälpsamt.
Mm.
Och att vi hjälps åt.
Vi hjälps åt.
Mm.
Och this too shall pass.
Yes. This too shall pass.
Tack för idag, Malin.
Ja, men tack själv.
Det har varit djupt. Men det har också varit lärorikt. Och som alltid när vi sitter här och pratar, så är det som att jag sitter och pratar med dig utan att vi har lyssnare.
Ja, men precis. Man vet inte bort det ibland lite.
Ja, vi vet inte riktigt vad vi har sagt här nu.
Nej, precis. Vi får se hur det blir. Ja. Det blir spännande att lyssna på.
Ja, precis. Och som vanligt så gillar vi ju er återkoppling.
Mm.
Som vi får flitigt av efter våra avsnitt. Och det är vi otroligt tacksamma för. Det gör ju det här värt vår tid.
Och vi vill ju verkligen rekommendera att ni går in på vår Instagram.
Mm.
Vi kommer lägga ut för varje avsnitt vi har med olika teman. Och nu kommer ju temat vara kris. Och ju kris kommer utveckling. Då kommer ju mycket content och sånt utifrån det. Och tips och råd och sådana saker.
Mm.
Och jag tänker också att vi har ju en påsk nu framöver.
Ja.
Så vi har ju precis avslutat en påsktävling.
Mm. Succé kan man säga.
Eller hur?
Om vi utifrån vårt perspektiv att det var så väldigt många som engagerade sig i den tävlingen.
Exakt, våran sponsor Goody.
Ja, våran sponsor Goody sa därför till oss, vi gör en till.
Ja.
Ja, så ge er in nu för att den håller inte på så där länge för att vi har ju snart påsken runt hörnet.
Exakt, vi måste hinna skicka det också.
Precis, så att var med och tävla och skicka in ert bidrag via vår Instagram-sida innan midnatt mellan söndag och måndag.
Just det. Så drar vi en ny vinnare på
så
måndag.
Så drar vi en ny vinnare som meddelas på måndag. Ja. Så ni ska hinna och få vinsten innan påsk.
Kul.
Eller hur? Ska du äta någon godis i påsk?
Att jag ska.
Jajamän. Du, du glömmer inte bort en sak.
Vad för något?
Jag fyller år på skärtorsdagen.
Gud förbannat. Nej, det har jag full koll på. Jag har koll på det.
Man måste fira mer.
Det är klart.
Ja. Så att med det så säger vi tack för att ni har
tack
lyssnat.
Tack för mig, precis. Och glöm nu inte att Anna fyller år. Jättebra.
Tack så mycket.
Tack och hej.
Hej.
Hej då.
Så där. Jag får hoppa med den lilla gumman.
Ja. Så.
Ja, det var ingen fara.
Nej, det var upp,
borsta av det bara.
Helvete.
Jävlar.
Ja.